a lifetime which even then seemed half like a dream. A life so different from the one I live now that I sometimes wonder if it really did happen. Right now, it seems so strange to think of a childhood spent in palatial halls, surrounded by a retinue of servants, with my nearest and dearest companion, my brother Dmitri.
Välkomna till Stil, jag heter Susanne Ljung och idag ska vi berätta om en kosmopolitisk kvinna vars liv kommer att utspelas bland rysk aristokrati, franska modehus, amerikanska varuhus och inte minst det svenska kungahuset där hon gavs titeln prinsessa Maria Pavlovna. Maria Pavlovna var rysk storförstinna, kusin till tsaren Nikolaj den andre. Och 1908 gifte hon sig med Sveriges kronprins Wilhelm och därmed blev hon svensk prinsessa och hertiginna av Södermanland. Till en början en väldigt populär prinsessa dessutom. Hon var öppen, charmig och hade lärt sig att tala svenska, vilket alltid är poppis. Hon visade sig också ha, för tiden och Sverige, udda vanor för en ung kvinna. Hon var bara 18 år. Hon red herrsadeln, rökt cigaretter och svor rätt friskt, om än inte offentligt. Men kungahuset knorrade inte, tvärtom. För med sig hade hon inte bara en rejäl hemgift i form av både pengar och juveler som kom att finansiera parets hem på Djurgården. En jättelik villa ritad av Ferdinand Boberg som fick namnet Oak Hill. Den är idag Italiens ambassad. Som del av den ryska tsarsläkten Romanov som styrde Ryssland under 300 år hade Maria Pavlovna också urgamla anor vars glans det förhållandevis nya svenska kungahuset Bernadotte ville sola sig. Det var också ett sätt att försöka mildra den politiska spänningen mellan länderna. Det var kort sagt ett resonemangsäktenskap. Och 6 år senare hade hon fått nog av sin träbock till man och hans tråkiga familj. I sin dagbok skrev hon: en fruktansvärd tanke, år efter år med denna unge gubbe och omgiven av den här idiotiska familjen, min gud. Maria Pavlovna smidde flyktplaner i hemlighet. Under en resa i Europa tog hon tåget till Paris istället för hem till Stockholm och ansökte snart efter om skilsmässa, vilket hon fick. Det blev Bernadotte-familjens första. Hon blev emellertid tvungen att lämna kvar sin lille son, prins Lennart, i landet. Han ansågs tillhöra kungahuset, inte henne. Vi ska återkomma till hennes svenska liv lite senare. Resten av sitt liv, hon avled 1958, 68 år gammal, kom Maria Pavlovna att leva som privatperson. Även hon var ganska så om sig kring sig med att lyfta fram sina titlar när det knep, och det kom det göra, inte minst ekonomiskt. Revolutionen i Ryssland 1917 berövade henne både släkt och förmögenhet, och hon, liksom många andra från den ryska aristokratin, blev för första gången i sina liv tvungna att försörja sig på egen hand. Tur i deras otur var att i 1900-talets början hade börjat bli topptrendigt med rysk kultur och stil, framförallt i Paris. Modehusen i Paris hade tidigare lärt sig att värdera de ryska aristokraterna högt som kunder. De hade inte bara gott om pengar utan kom från en rik kultur som väckte intresse och satte nya trender. Inte minst ryska balletten vars musik, dräkter och dans kom att prägla modehusens design. Så när Maria Pavlovna anlände till Paris var manegen krattad, skulle man kunna säga. Aristokraterna hade förvisso inte längre mycket pengar, men de hade tjusiga titlar, anor och vanor som fascinerade. Och allra mest fascinerad förstås ryska tsarfamiljen Romanov, den som styrt Ryssland längst av alla, men vars familjemedlemmar brutalt mördats av Lenins bolsjeviker. I oktober är det premiär för en ny amerikansk tv-serie som handlar om den ryska tsarfamiljen Romanov, på sätt och vis i alla fall. För The Romanovs, som serien heter, är inget historiskt drama utan utspelar sig i nutid och handlar om ett antal personer på olika platser i världen som alla har en sak gemensamt. De tror sig vara ättlingar till den mytomspunna familjen Romanov.
Have you ever heard of the Romanovs?
My father was her brother.
I'm a descendant.
I'm half Russian, half German, half French.
I'm Olga Romanov,
Carlson.
Michael Romanoff.
He said he was a Romanoff?
You know, she's a Romanoff.
Checking in for Romanoff.
I'm a Romanoff.
So tired of this Romanoff shit.
Har du hört talas om familjen Romanov? Frågar en av rollkaraktärerna i trailern till den kommande tv-serien The Romanoffs. Jag är en av dem, fortsätter hon. I trailern ser vi också en äldre dam presentera sig som Olga Romanov Carlsen. En man som säger till sin familj att hans nya flickvän minsann är en Romanov. En kvinna som checkar in på ett hotell under namnet Romanov. Och en annan som säger att hon är så trött på den här Romanov-skiten.
What I'm sensing from this trailer is that they're going to kind of have fun, some fun with the idea of what does aristocracy mean anymore? What does it matter what your bloodline is? And, you know, does having some connection to that change your life in any way in the 21st century?
I den kommande tv-serien The Romanovs är alltså den ryska tsarfamiljen Romanov som står i centrum, på sätt och vis i alla fall. Handlingen kretsar kring ett antal samtida personer i olika delar av världen som tror sig vara ättlingar till den ryska kungliga släkten Romanov och hur det i sin tur påverkar deras självbilder.
To me it's just the desire to belong to something that matters.
Sure.
So important that you're willing to act like an idiot.
Bakom serien står regissören och manusförfattaren Matthew Weiner. Det var han som skapade den hyllade och stilbildande tv-serien Mad Men. I en intervju med tidningen Variety kommenterade Matthew Weiner den nya serien så här. Vi lever i en tid då många söker sina rötter och en förklaring till varifrån de kommer. För mig handlar den här berättelsen om vilka vi är och vilka vi säger att vi är.
Are you related to them?
Nicholas Romanoff.
Everyone says that, but no one really is.
I could be a Romanoff.
He's a Romanoff too?
This looks like it could go on for a while.
His ancestors were royalty and were murdered during the Russian Revolution.
Nu står vi i vad jag tycker är Stockholms vackraste rum. Vi står i Riddarhussalen och tittar upp på målningen i taket, Dygdernas rådslag av Klöcker, målad 1675. Och vi har på väggarna 2331 vapensköldar som tittar ner på oss. Det är vapensköldar på alla de, inte alla, men de flesta av de ätter som har adlats som en svensk monark och introducerats på Riddarhuset. Om man börjar längst bak och går framåt och tittar på motivet så kan man vandra från slutet på 1500-talet och fram till 1902 och se namnen och sitta och fantisera lite grann varför man blev adlad och varför vapenskölden ser ut som den gör. Det är fantasiägande.
Riddarhuset i Stockholm är samlingsplatsen för Sveriges adelsätter. Man kan säga att här folkbokförs ättlingarna till de som en gång i tiden adlades. Erik Drakenberg är Riddarhusets sekreterare.
Du sa tidigare att du är gammal historielärare innan du började jobba här.
Stämmer. Så för mig är det ju ett ynnest att få gå in här och sitta här och ibland bara fantisera lite. Drömma mig tillbaks.
Det händer då och då att folk hör av sig till Riddarhuset och tror eller påstår att de är adliga. Kanske har de ett adligt efternamn och vill nu gärna bli en del av gemenskapen i Riddarhuset.
Man kanske inte riktigt vet själv om man tillhör en adlig ätt eller inte, för man kan ju bära namnet men inte tillhöra ätten. Några hör av sig och vet kanske inte riktigt och tror att man, för att man har ett efternamn tillhör man ätten. Då får man förklara att det är inte samma sak att bära namnet och tillhöra den adliga ätten av en viss namn. Och det köper man oftast. Sen så finns det ju en del personer, och det kan mycket väl rätt ofta faktiskt vara också utlänningar som kommer hit, och som vi har väl några personer utan att säga några namn som är här ganska ofta och vill väldigt gärna hävda släktskap med ätter och så vidare och så. Men vi har ju väldigt, tack vare vår genealogiska avdelning, en väldigt bra koll på vilka som tillhör en adlighet och inte. Så här, det går liksom inte att snacka in sig.
Så det kommer folk hit ibland och påstår att jag tillhör den här rätten, faktiskt titta på mitt namn.
Ja, och vi, för några år sedan så hade vi en trevlig man som kom hit och hade köpt i Skottland kan man tydligen köpa titlar på något sätt, att man köper en bit land och då kan man också ha en titel. Och kom hit med något bevis på det där och tyckte då att nu tillhörde han adeln och nu skulle han ta sin plats på Sveriges riddarhus. Och då fick man förklara bara hur det fungerar, så då är det oftast inga problem. Alltså, jag tror nästan alltid handlar det om okunskap. Man vet inte hur reglerna ser ut och man vet inte vad riddarhuset är för någonting.
Men har du något intryck av vad de är ute efter? Alltså vad bär de på en önskan om någonting?
Jag tror att man kan inte generalisera för mycket och säga att det är på ett visst sätt. Men det som den här personen som dyker upp hos mig, utländska medborgare som kommer hit då, där är det nog en längtan efter att förankra sin personliga identitet i en historia bakåt. Alltså någon slags sökan efter ett ursprung tror jag är viktigt för många. Att man vill känna att man har en förankring någonstans, var man är hemma, var kommer mina förfäder ifrån. Så jag tror det är snarare det än att man vill upp i någon social strata, så att säga.
Att vara del av en gammal adelsätt är mer än att bara ha rätt efternamn. Adelskapet styrs av gamla, strikta regler och ärvs på faderns sida. På Riddarhusets genealogiska avdelning, alltså avdelningen för släktforskning, har man stenkoll på vilka som uppfyller kraven och därmed får ta del av adelskapets fördelar, som möjligheten att söka stipendier och hyra Riddarhuset för fest. Nu är det som sagt väldigt ovanligt att de personer som själva kontaktar Riddarhuset för att hävda sin tillhörighet faktiskt visar sig vara adliga. Men däremot kan det omvända ske. Att Riddarhuset själva upptäcker en gren av en gammal ätt som man tidigare inte kände till, kontaktar personerna i fråga för att framföra nyheten "Grattis, du är adlig." Senast det hände var för bara något år sedan.
För något år sedan lyckades vi, vår genealogiska avdelning, hitta en gren av familjen Ros av Hjelmsäter, där vi hittade ett bestånd i Sverige på personer i Göteborgstrakten som tillhörde ätten. De hade ingen aning, de kallade sig själva för Gudmundsson, tror jag, Olofsson i familjen. Så då skrev vi ett brev som jag signerade och välkomnade dem till Ridderskapet Adeln och försökte förklara lite grann vad det innebar.
Vad skrev du i brevet?
Jag skrev att vi hade upptäckt att de hade en koppling till en på Sveriges riddarhus adlad och introducerad ett som heter Ros av Hjelmsäter. En väldigt fin gammal ett med en väldigt vacker vapensköld från, ja, etten söker sig tillbaka till 1200-talet tror jag. Och berättar att de är en del av den här organisationen och att det finns vissa privilegier, kanske fel ord, men det finns vissa fördelar kopplade till det och det finns också vissa skyldigheter kopplade till det. Och så försökte jag upplysa dem om det och sen så skrev jag under att de gärna fick kontakta mig om de hade frågor om det här.
Tog de kontakt?
Ja, de tog kontakt. Flera tog kontakt. Min bedömning är att de tyckte det var jätteroligt och glada och frågade om det var sant eller om det var ett skämt och vad det innebär och så vidare. Och sen var det mycket frågor om de fick använda vapnet så att säga och använda det hemma och på ringar och porslin och så vidare.
Men deras fantasi började alltså växa med en gång. De ville trycka det här på tallrikar, ja, ringar.
Det var mest frågor. Det var väldigt trevligt, han jag pratade med på telefon. Han hade väl frågor tror jag från flera i sin familj som undrade. Han fick bli lite talesperson då. Men vi hade ett jättetrevligt ett samtal. Jag hoppas att de kommer upp snart och besöker.
Men hur pass vanligt är det här att man hittar en bortglömd familj på det här sättet?
Det är inte vanligt på svenska boende i Sverige, för de har man generellt rätt bra koll på historiskt. Utan det är då man hittar en gren, framförallt i Amerika, dit många svenskar emigrerade på mitten på 1800-talet. Att där kan man då och då hitta en gren. Så vi hittar väl lite grann då och då. Det gör vi.
Men blir ni glada då? Blir det fest
ja,
här?
Ja, absolut. Det är jättekul. Vi har ingenting emot att bli fler så länge det är korrekt.
Okej, så att de som söker sig till er, där är det inte lika vanligt. Det är inte så stor chans alltså att bli en del av Riddarhuset.
Nej.
Den vägen. Utan nej. Snarare ska man vänta på ett
samtal
brev från er.
Ett brev eller samtal från oss. Jo, det skulle jag säga. För då är det också vi som kontaktar er.
Det är ganska svårt att bluffa sig in i Riddarhuset alltså.
Jag skulle säga att det är stort sett omöjligt.
Efter Efter skilsmässan från sin make, den svenska prins Wilhelm, återvände Maria Pavlovna först en sväng till sitt efterlängtade hemland, Ryssland, innan hon insåg att det 1917 bokstavligen började brinna i knutarna. London blev första anhalt, därefter Paris, där hennes högt önskade lillebror Dimitri hade gjort vissa kontakter. Som varandes lång och blond och stilig och med ännu tjusigare namn och titel och sätt att föra sig på, hade han blivit mycket populär bland tidens driftiga kvinnor som började tjäna egna pengar och levde självständiga liv. Coco Chanel var en av dem. Hon hade tagit över honom av en av sina väninnor, en sopran vid namn Marthe d'Avelly, som enligt vissa uppgifter sa till Chanel: "Du kan ta honom, han är lite för dyr i drift för mig." Att jobba för brödfödan var för många exilryssar från aristokratin ett nytt och obekant koncept. Även för Maria Pavlovna. I sin självbiografi skriver hon: "Jag hade aldrig tidigare haft kontanter, inte heller hade jag skrivit en check. Jag kände på ett ungefär till vad smycken och klänningar kostade, men hade inte en aning om priset på bröd, kött eller mjölk." Men till skillnad från sin bror hade Maria Pavlovna en gedigen utbildning vad som betraktades som kvinnliga kunskaper. Hon kunde sy och brodera och hon hade tagit kurser i teckning under sin tid i Stockholm. Det visade sig vara guld värt. I London hade hon lyckats sälja egenhändigt stickade tröjor och klänningar, men det var i Paris som vinden vände. Där blev hon introducerad för Coco Chanel, en kvinna vars stolta hållning och starka vitalitet gjorde stort intryck på Maria Pavlovna. Kvaliteter som hon skriver var smittande och inspirerande. Och under ett besök i hennes ateljé kom hon en dag att höra hur Chanel argumenterade med sin vanliga leverantör av broderier om priset på en blus. Det gav Maria Pavlovna en idé. "Jag kan göra samma sak billigare", sa hon. Chanel gav henne chansen. Året därpå dominerades Chanels vårkollektion av Maria Pavlovnas broderier. Ett regelbundet samarbete inleddes och Maria Pavlovna öppnade snart ett eget exklusivt broderiföretag i Paris, Kitmir. Under flera år bistod det modehus, framförallt Chanel, med utsökta pärl- och paljettbroderier. Företag gick som tåget och nästan 50 anställda brodöser och Kitmir fick också en guldmedalj för sitt arbete på världsutställningen i Paris 1925. Men i slutet av 20-talet började den ryska trenden ebba ut. Blicken hade allt mer vänts mot Egypten där man 1922 hade hittat Tutankhamons grav fylld med föremål som gav upphov till inspiration inom både modekonst och arkitektur. Kitmir hängde med även på den trenden, men vinden för broderier inom mode mojnade allt mer. Och Maria Pavlovna blev tvungen att sälja sitt företag och fick starta om än en gång. Med sig på flykten från Ryssland hade hon tidigare tagit med sig smycken och juveler gömda på olika fiffiga vis för att ha som kapital. Och det var hon långt ifrån ensam om att ha gjort. Städer som London och Paris flödade vid tiden av ryska dyrgrypar som desperata aristokrater försökte sälja för att få in pengar. Många blev lurade att tro att deras rubiner och smaragder inte var vattenvärda. Men utbudet var också långt större än efterfrågan och priserna dumpades kraftigt på ryska juveler, även de från släkten Romanov. Men så är det romanovska släktträdet stort och i många fall förvirrande att reda ut. Enligt tradition är det många som heter samma sak. Maria Pavlovna kallas ofta för Maria Pavlovna den yngre. I Romanov-släkten fanns nämligen också Maria Pavlovna den äldre. Och hon var en ingift faster till tsar Nikolaj den andra och hennes namn har på senare år kommit att förknippas med dyrbara juveler. I ryska hovet blev en typ av juvelkonsthantverk extra populära. De som tillverkats av juvelfirman Fabergé, allra kändast för sina juvelprydda ägg som blivit världsberömda för sin lekfulla design och exceptionella konsthantverk. Men Fabergé tillverkade före revolutionen också andra små gåvor till familjen Romanov, små tavelramar, dosor, ringklockor och manschettknappar. Föremålen var ofta designer i nyklassicistisk stil med inspiration av Ludvig den 14:e och det snålades inte med äkta stenar ens på de föremål som användes som mindre presenter.
vid en middagsbjudning så kunde varje kvinna få en liten broschnål i sin servett som present.
Hette man Romanov i efternamn och levde i till exempel Petrograd i början av 1900-talet, så var det viktigt att ha ett litet förråd av små presenter hemma. Presenter att ge bort vid passande tillfällen.
Jag fick in en sån här broschnål med något tsaremblem och så vidare. Den hade skänkts till någon lots i samband med att tsarens lyxbåtsstandard hade stannat och fyllt på sina vattentankar. Och då, så man använde alla såna här för att avtacka och uppmuntra.
Christian Bolin tillhör hovleverantörfamiljen Bolin, som likt företaget Fabergé också levererade juveler till tsarfamiljen i Sankt Petersburg innan revolutionen. Christian är välbekant med tsarfamiljens presenttraditioner.
Sen var det ju till exempel vid statsbesök så gav man ju bort såna här stora dosor eller etuier. Det finaste var då att man fick en miniatyr av tsaren och en briljantrad. Det gav man bort då till andra statsöverhuvuden. Idag är det väl lite mer hemmat att lämna presenter med risk för att bli betraktad gemutor. Men på den tiden så var det ju väldigt vanligt att man gav ganska flotta presenter.
Hur värdefulla var de här grejerna?
Man använde ju diamanter och safirer och rubiner. Så det var inga, det var väldigt sällan halvödelstenar. Man gav ju även bort dosor till tjänstemän vid hovet. Sen kunde deras änkor ta över dem och ha dem som någon slags pension. Och man hade det systemet att om de ville så kunde de få lösa tillbaka den här dosan och få pengar.
Systemet med de små juvelprydda presenterna fick ett abrupt slut. 1917 blir det revolution. Tsaren Nikolaj och hans familj avrättas. Alla juveler, presentägg och tavelramar beslagtas. Men vissa i den romanovska släkten lyckas fly landet. Maria Pavlovna den äldre, alltså en släkting till Maria Pavlovna den yngre som var prinsessa i Sverige, har ett stort lager av juvelprydda cigarettetuier.
Maria Pavlovna var alltså en faster till den sista ryske tsaren. Och hon var lite känd på den tiden för sin ganska extravaganta vanor och hade ett mycket, mycket stort smyckeförråd.
Carl Henrik Ehrenkrona var rättschef på utrikesdepartementet fram till 2010. Är det där hon?
Det är hon.
Inga juveler på det porträttet?
Nix, men en ganska överdådig klänning kan man väl säga.
Maria Pavlovna, den äldre, lyckas ta sig till Paris. Innan hon lämnar Sankt Petersburg packar hon ner sina 300 juvelprydda Fabergé-föremål i två örngott. Mestadels manschettknappar och cigarettetuier. Örngotten tar hon med sig till en nära vän, professor Bergholtz, som är svensk.
Hon sa nog till Bergholtz, ta hand om det här tills jag kommer tillbaka. Och sen så kom hon inte tillbaka och han förstod att hon inte skulle kunna göra det inom överskådlig tid.
Det är förenat med livsfara på den här tiden att förknippas med tsarfamiljens ägodelar. I november 1918 dyker professor Bergholtz upp på svenska konsulatet i Sankt Petersburg. Med sig har han Maria Pavlovnas örngott. Örngotten skickas med kurirsäck till svenska utrikesdepartementet.
Diplomatiska försändelser från en ambassad eller från en utlandsmyndighet skickas ju med kurirsäckar för att den är skyddad av immunitet och får inte öppnas.
Så då har någon bara suttit där en dag, helt vanlig dag på jobbet?
Och öppnat säcken och sådär. Det var ett meddelande med att det kom från Maria Pavlovna. Och där blev de liggande i UDs arkiv utan vidare åtgärder.
Den dyrbara Fabergé-skatten läggs på en hylla långt in i UDs arkiv. Maria Pavlovna den äldre dör i landsflykt. Hennes juveler blir liggande i arkivet. Och där ska de ligga bortglömda i 90 år.
När sakerna anträffades så låg de ju på en hylla i arkivet.
Och finns det liksom någon rapportering från den tiden då?
Nej, det finns ingen rapportering egentligen, utan det enda som fanns, det var lite lustigt, för det fanns en lapp, typ en sån här meddelandelapp som man hade förr i världen, där den dåvarande arkivchefen som hette Hjalmar Karlgren, och det här var, då är vi omkring 1952, helt enkelt hade bara skrivit, det stod, det var en rolig formulering, det stod anmält för excellensen som beslutade ingen åtgärd, och så arkivchefens signa, that's it, inte ens en promemoria eller någonting. Och det betyder alltså att Karlgren hade talat om för dåvarande utrikesministern Östenundén att det här fanns. Och han hade väl antagligen frågat, vad ska jag göra med det? Och då blev svaret ingen åtgärd. Och det innebar att grejerna åkte tillbaka ner i arkivet igen. Och det där har väl kanske sin förklaring i att det var mitt under det kalla kriget. Vi hade en massa olika problem med de rysk-svenska relationerna på den tiden. Och jag kan tänka mig att Undén tyckte att det här bara var besvärligt, visste nog inte vad han skulle göra.
2009 ska arkivet flytta. Och då dyker Örngotten upp igen. I vanliga fall hanterade rättschefen Carl Henrik folkrättsfrågor. Men nu fick han i uppgift att återlämna försvunna juveler.
Man blir ju lite förvånad, för att det är inte riktigt vad man förväntar sig. Och de första tankarna var ju frågan om vem äger det här. Vi ansåg att det här var Maria Pavlovnas egendom och det ska väl återvända till familjen. Då gällde det att ta reda på vilka var hennes arvingar. Då hittade vi en släktförening för familjen Romanov. Vi kontaktade en företrädare för den föreningen och han var inte så ovan vid det här, för det dök upp föremål och tillgångar som hade tillhört tsarfamiljen.
Herregud, alltså, kolla här. Såg du den här?
Mm. Ja.
Jag och Carl Henrik tittar på bilder av föremålen.
Ja, det ser ett etuir igen. Ja, den här var dyrt. Det var då mellan 80 och 100 000 euro. Så det är uppemot en miljon.
Det måste vara diamanter här då.
Det är det säkert.
Helt otroligt vad vackra de är. Man får ju väldigt starkt habegär. Eller jag får det i alla fall.
Ja. Nej, jag är inte, det här är inte min cup of tea.
Alltså du tycker de är för pråliga eller?
Ja, just det. Nej, jag har inte haft något habegär till de här sakerna.
Har du inte?
Men det kan nog vara andra som har. Och det är därför jag är lite imponerad över att sakerna har legat orörda i varje fall sedan 50-talet utan att någon har tagit någonting.
Med hjälp av den romanovska släktföreningen lokaliserades rätt arvingar.
Efter det att de här sakerna hade anträffats och återlämnats till företrädare för arvingarna till Maria Pavlovna så beslöt de att helt enkelt sälja alltihopa på Sotheby's i London. Och Sotheby's hade en specialauktion för alla de här föremålen.
Berättelsen om den gömda skatten blev en världsnyhet. Carl Henrik blev bjuden på auktionen i London, men åkte inte dit. Däremot fanns hovjuvelerare och juvelexperten Christian Bolin på plats.
Man hade gjort auktionsrummet extra stort för tillfället. Det var proppfullt och stämningen var ju naturligtvis, ja, närmast elektrisk. Alla var där, alla stora handlare, alla stora samlare. 90, 95, 100, 110 och så kom någon då 150 eller 200 så med en gång, pang.
2009, när auktionen hålls, är intresset för ryska konstföremål generellt stort. Och intresset för Fabergé-juveler är på sin högsta peak. Värdet på Maria Pavlovnas cigarettetuier är också extra högt eftersom att grejerna legat gömda på UD och därmed inte kunnat förfalskas.
Det var en sån mängd med föremål då som plötsligt, som man kunde mer eller mindre vara helt säker på att vara äkta, som plötsligt nådde marknaden.
Christian blev medryckt i den elektriska stämningen.
I stundens hetta, eller vad man ska säga, så är det väldigt lätt att bjuda igång för mycket. Det var vid något tillfälle det var något etui, det var med en påfågel på, jag vet inte om du har tittat på det. Då bjöd jag högre än vad jag egentligen tyckte att jag hade råd med.
Men som tur var, vann inte Christian budgivningen. För en kort tid efter auktionen svalnade intresset för ryska konsthantverk och Fabergé-föremål. Idag är det mycket av det som såldes på Pavlovnas auktion som inte ens är värt hälften av vad det gick för.
Det är ju som på all sån här klassisk konst. Idag vill ju de flesta ha lite modernare saker. Gärna för 60-70-tal till och med. Medan de här mer klassiska, såna här, du vet, gustavianska byråer eller Karl Johan tid, alltså de är ju iskalla. Kostar en tiondel vad de gjorde förut. Ibland så tänker jag nästan på den här auktionen som att det var efter den, så det var svårt att slå de priserna, eftersom de var, det var väl redan så att den här piken började stagnera lite. Och med den här auktionen så var det gick ju inte att slå de priserna igen. Allting såldes ju, varenda föremål, inklusive de två örngotten som föremålen hade lämnats in med.
Vad gick de för?
5 respektive 6 000 pund. Det är ju liksom, vad är det, 5 000 pund är 60 000 kronor och 6 000 blir 72 då.
För två gamla örngott.
Ja, ah, för två gamla örngott.
Men tror du att det är någonting också så här med Fabergé-grejerna och äggen och liksom hela den här mytologiska mytbildningen runt dem?
Det ligger ju mer naturligtvis av det är det som ger de här Fabergé-sakerna sin speciella är. Det är ju tsarfamiljens öde också. Absolut, så är det.
...1928 lämnade Maria Pavlovna Paris för att istället ge sig av till New York. Hon hade fått en inbjudan av Millicent Hearst, fru till den kände tidningsmagnaten Randolph Hearst. Det gav henne ett bra kontaktnät och hennes bakgrund som rysk aristokrat gav hennes modekunskaper en extra lyster. Hon fick erbjudan att arbeta för både kosmetikföretaget Elizabeth Arden och för det exklusiva modevaruhuset Bergdorf Goodman. Hon valde jobbet som style advisor på varuhuset och blev snart omtalad. Inte minst för att pressen hade bjudits in för att dokumentera signerandet av kontraktet. Maria Pavlovna kände sig till en början lite obekväm med det amerikanska sättet att sälja och marknadsföra henne på, men hon kunde snart konstatera att hennes titlar och bakgrund hade vissa fördelar. Pengar började strömma in. Hon fick råd med en trerummar och tjänsteflicka på Manhattan. I sin dagbok skrev hon: "Jag är rik. På banken ligger nu för ögonblicket $2,000. Till framgången bidrog också hennes självbiografi. Familjen Hearst hade peppat henne att publicera sin dagbok med sin fantastiska historia, vilket hon kom att göra. Education of a Princess utkom 1930 och blev en stor försäljningsframgång. Och när Veckojournalen publicerade boken som följetong här i Sverige samma år, dubblerades tidningens upplaga. Här fick den titeln Boken om mitt liv. Den höll emellertid på att ta död på den svenska drottningen Victoria. Hon gick i taket. Att fläka ut sitt liv på det sättet var inte förenligt med rådande etikett, ansåg hon, och lät författa det ena ilskna i brevet efter det andra till tidningens redaktör. Men det hindrade inte Maria Pavlovna från att säga att hon haft goda minnen från Sverige. För i juli 1944 träffade Nils Hedberg från Sveriges Radio den forna svenska prinsessan i hennes ateljé i Argentinas huvudstad Buenos Aires, där hon bodde under senare delen av sitt liv. De pratade då om Maria Pavlovnas minnen av Sverige.
Det var stora, väldiga ekar med djup mörk skugga inunder. Och i den mjuka mossen växte det svampar, alldeles som hemma i Ryssland. Tänk att få gå och plocka svamp. Och jag minns vattnet i Stockholm, där ljusen speglades i nattetid, så att hela stan lyste som ett smycke. Så var det också i St. Petersburg. Och de ljusa nätterna och björkarna i dalarna och den skånska slätten. Och aldrig glömmer jag den svenska snön och hur jag lärde mig att åka skidor i Norrland. det är så många saker som vi Nordens folk måste längta efter här ute i främmande land. Här i Buenos Aires finns det nästan allt vad man kan önska sig. Rent materiellt sett. Med det friska, klara vattnet saknar jag så mycket. Ja, det är så mycket jag skulle vilja säga. Det känns bara så underligt för mig att sitta här och tala svenska. Det är så sällan det händer numera. Bara någon enstaka gång på de sista 30 åren. Tänk, 30 år. Vad jag måtte ha varit ung på den tiden då jag var i Sverige. Och så roligt vi hade många gånger i Stockholm då för tiden. Det var en stillhet och en ro där man i alla fall trivdes så gott och hade det så bra. Fast det egentligen var så mycket enklare alltid då än nu för tiden. Då var det ingen som satt och pratade om svamp och Sandhamnsregattor i radio. Det fanns bara en och annan grammofon med en tratt som nådde nästan ända upp i taket. Och man hade klänningar som var höga i halsen och stora väldiga hattar med en hel liten köksträdgård på. Och sen så ena långa stora nålar som man stack tvärs genom alltihop. Ack ja, det var i alla fall en lycklig och på sitt sätt tjusig tid. Vet ni, jag har tänkt tillbaka på mina tidigaste år. Kan ni gissa vilket mitt vackraste minne är? Eller ett av de vackraste? Jo, det var i Stockholm när Tsan gjorde sitt besök. Det är som vackra tavlor jag ser framför mig i minnet. Jag ser den kungliga slupen glida fram ur strömmen. En underbart vacker dag. Och jag ser tsaren och tsaritsan stiga ut vid trapporna nedanför Gustav den tredje staty. Och med var också lilla vackra tsarevich och de små söta prinsessorna. Det var en så underbar lycklig dag just för mig. Och jag minns middagen ombord på kejsarens yacht och festligheterna på kungliga slottet och operan. Herr Hedberg, ser på mina tavlor?
Ja, jag passar på.
Ja, mina målningar. Jag hade inte målat på många år då jag kom hit ner till Argentina. Men här tog jag upp det igen och nu är jag fullt igång. De första lärdomarna i måleri har jag förresten från min tid i Stockholm då jag gick på kurser vid tekniska skolan. Det ska jag säga var för mig ett stort äventyr att gå i en sån sorts skola där jag fick så många goda och trevliga kamrater, både manliga och kvinnliga. Jag undrar just om några av dem sitter och lyssnar just nu. Jag kommer ihåg att när jag reste in till stan för att gå på mina kurser brukade jag ofta ta spårvagn. Därför att jag tyckte det var så roligt och så spännande att åka spårvagn. Det var blå vagnar, det kommer jag ihåg. Är de fortfarande blå?
Ja, de är blå. Och skramla gör de lika mycket som förr i världen.
Det är nog mycket som är sig lite i Stockholm, trots allt. Och nu till slut vill jag gärna sända min allra varmaste och hjärtligaste hälsningar till alla i Sverige.
Uppenbarligen hade Maria Pavlovna öra för språk. Hon hade vuxit upp med brittiska barnflickor som drillade henne och hennes bror Dmitri i engelska. Ryska talar de inte förrän i 7-årsåldern. Och under sin förlovning med den svenska prins Wilhelm började hon plugga svenska och gjorde vid ankomsten till Sveriges succé genom att prata språket. Min kunskap i svenska var mig till stor hjälp och bidrog i högsta grad till min success, som hon skriver i boken om mitt liv. Men sedan dess har jag varit ganska så tyst om denna färgstarka kvinna. Hon förekommer förstås här och där i olika böcker om modehistoria, men någon svensk biografi om henne har det inte skrivits förrän nu. Magnus Engberg är författare, inte minst till boken Maria, Sveriges ryska prinsessa. Välkommen hit.
Tackar.
Varför en hel bok om Maria Pavlovna?
Ja, därför att hon är så pass intressant och hon berättar så mycket
faktiskt dels om människan och om tiden. Sen att hon var en kunglighet, det får vi ta på köpet. Alltså jag skriver ju normalt sett inte om kungligheter, i alla fall inte på det sätt man brukar göra. Utan jag blev ju intresserad, jag fick se en bild på Maria, jag fick se fler, men det var framförallt en som jag fastnade för. Vem var den här unga damen som placerats frontalt mot fotografen och så blickar in i kameran? Både troskyldigt men samtidigt lite undrande. Hon är helt ovetande om sin framtid som skulle bli så tumultartad, va?
Men när hon kom hit då, så du skriver i boken att hon var skvallerkrönikörernas och hovfotografernas kelgris. Att hon var till en början väldigt poppis. Vad var det man gillade med henne? Var hon frisk fläkt?
Hon var en väldigt frisk fläkt. Ja, man får väl säga att hon i någon mån var också exotisk. Alltså hon representerade ju inte Österlandet kanske, men åtminstone en bra bit däråt, va? Så att bara det var ju en spännande sak. Sen var hon ju ung. Var väl kanske inte partiet så där på det personliga planet lysande. Vilket gjorde att Maria så att säga, visade ganska tidigt upp ett egensinne som inte var så vanligt i det svenska hovet. Va? Mm. Hon var en personlighet i all sin ungdom så att säga. Och det var ju naturligtvis oerhört intressant.
Mm. Man har alltid det där syntes inte pressen, men...
Nej, men mycket togs ju upp alltså.
Mm. Det finns en bild när hon åker spelar innebandy, eller inte innebandy utan bandy och,
ja.
Och rider. Och...
Ja.
Men vi har ju hört här en liten intervju med henne då, där hon nästan romantiserar sin tid i Sverige. Skulle du kanske vilja korrigera den här... idyllbilden hon målar upp av sin tid i Sverige?
Ja, alltså fullt så idylliskt var det nog inte. Äktenskapet var inte lyckat. De var så pass olika personligheter och det insåg Maria redan när hon var kvar i Ryssland. Så hon var ju faktiskt inne på att bryta förlovningen. Men, vilket gjorde då att maktens herrar och i någon mån damer, drottning Victoria inte minst, gick i taket därför att det här skulle ju äventyra deras säkerhetspolitiska planer.
Men hon verkar ju ha klarat den här omställningen till ett mer civilt liv ganska bra. Vad skulle du säga att det är hennes anledning till det? Var hon en ovanligt driftig typ eller var det för hennes språkkunskaper eller sociala sniller? Liksom, vad fick att hon kunde ju... omforma sig själv flera gånger om?
Ja, hon var orädd. Och samtidigt var hon äventyrslysten faktiskt på ett sätt som märktes då när det krisade. Va? Hon var inte rädd alltså för att hamna i problem. Hon var villig att gå ganska långt för att lösa sina personliga problem. För att när hon valde att lämna Sverige och prinsen och alltihop, då mådde hon inte bra alltså. Och tsaren och kung Gustav den femte utväxlar sig en brev om hennes tillstånd etc. Så att hon var villig att betala lite för sin frihet. Sen ska man komma ihåg att hon levde i en, vad ska man säga, en ständigt pågående protest mot den uppväxt hon hade haft. En tidigt död mamma, en pappa i exil, två styrföräldrar, alltså farbror och faster, som var ganska hårdnypade. Hon hade den här känslan för längtan till frihet. Va? Och sen var hon ju oerhört läraktig alltså.
Alltså hon verkar ha väldigt gott språköra.
Enormt. Så att alltså språkkunskaperna och den här viljan, driften nästan att prova. Va? Mm. Det gjorde hon ju redan i Sverige. Hon gick på tekniska skolan, hon... lärde sig diverse saker. Hon till och med spelade bandy, va? I all sin banalitet så att säga. Men just detta språket och entreprenörsandan faktiskt. Hon hade nog en slags fingertoppskänsla för att agera rätt makt i olika lägen. Va? Det kan vi då möjligen kalla för social begåvning.
Mm. Mm. Hon hade ju väldigt inlett förhållande till sin bror, Dmitri. Vad betyder de för varandra, skulle du säga?
Ja, de betyder ju alltså väldigt mycket. Mamman dog ju i samband med Dmitris födsel. Och bara en sån sak är ju, kan ju svetsa samman två barn. Att de sen levde då under trycket av de här ganska kyliga och principfasta styrföräldrarna, det gör ju också att de tar alla möjligheter att, så att säga, söka gemensamt skydd. Va?
Men när Maria Pavlovna sen publicerade sin livshistoria som följetong i Veckojournalen, så höll ju då den svenska drottning Victoria på att gå i taket och tyckte man fläkte ut sig. Men kungen Gustav V, Vegurra, verkar ha det mycket bättre förhållande till henne.
Ja.
Han verkar ha gott öga till den här äventyrslyssna prinsessa.
Jo, han uppskattade faktiskt Marias frimodighet. Han uppskattade, kanske i hemlighet, men han uppskattade den här lite galna sättet att hantera hovliv på. Jag tror han tyckte det var lite roligt alltså.
Mm. Tror du att du skulle velat hänga med Maria?
Alltså jag är ju part i målet, va. Jag skulle ju självklart ge rätt mycket för att få bjuda ut Maria på middag någonstans. Självklart, va. Och jag tror vi skulle ha faktiskt ganska kul. Alltså vad jag skulle möta, det är ju fortfarande en ganska, på ett sätt kanske lite högdragen kvinna, men också väldigt rolig, va. Och hon skulle fortfarande, tror jag, ha den här glimten i ögat och den här protesten mot dumma normer och etiketter. Va? Det skulle ju vara ett fantastiskt möte, tror jag.
Maria Pavlovna stannade inte i USA, även om hon länge hade sin bostad där. Hon försörjde sig som resereporter och fotograf och gjorde många och långa resor runt världen och fick sina reportage publicerade i tidskrifter som Harper's Bazaar, Vogue och Veckojournalen. Och så småningom styrde hon kosan till Argentina, där hon försökte sig på ännu en karriär, denna gång som tillverkare av parfymer. Men det gick så där. Av tvång men även vilja sökte Maria Pavlovna sitt hem i flera länder. Under sitt liv kom hon att bo och leva på många platser. I Sankt Petersburg, Stockholm, Capri, Paris, New York, Buenos Aires och Konstanz i Tyskland. Hennes identitet var global och internationell. Idag har det blivit allt vanligare att som Maria har en kosmopolitisk livsstil. Men motsättningen mellan de som rör sig internationellt och de som stannar kvar har växt sig starkare. I alla fall om man ska tro den brittiska författaren David Goodhart's aktuella teori om anywheres versus somewheres.
Det handlar om att skillnaden mellan de människor som så att säga är fast rotade i en bestämd miljö och en bestämd sätt att vara upplever det som det viktigaste. Och de som tvärtom vill kunna tänka sig att förändra både sig själva och världen hela tiden och då rent fysiskt flytta på sig, men också flytta på sig socialt och livsstilsmässigt. Och det, han menar att detta är liksom en slags grundläggande konflikt i samtiden, eller att det präglar samtiden.
Journalisten och ledarskribenten Per Svensson har skrivit och debatterat om den brittiska författaren David Goodharts teori om anywheres, var som helstare, och somewheres, någonstansare. Det är en teori som fått stort genomslag bland statsvetare och politiska debattörer.
Den används ju nu för att förklara sådana fenomen som uppsvinget för populistiska partier i Europa, motståndet mot EU, invandringsmotstånd och så. Det skulle då vara då de här somewhere som känner att deras sätt att leva så hotas av globaliseringen.
Men vi tar det från början. I korthet handlar David Goodharts teori om att samhället kan delas upp i två kategorier. Var som helstarna är de som rör på sig, flyttar från hemorten, utbildar sig i en större stad, reser. Det är en kategori som tjänar på globaliseringen. De utgör enligt Goodhart 25% av befolkningen. Någonstansarna är de som är rotade på en specifik plats där exempelvis tradition är viktigt. De här står för 50%. Resten ligger någonstans däremellan. Per Svensson säger att själva indelningen är ny, men att teorin grundar sig på gamla tankar.
I praktiken handlar det ju väldigt mycket, skulle jag vilja säga, om egentligen ganska traditionellt klassbegrepp på ett sätt. Alltså distinktionen mellan å ena sidan en traditionell överklass som är rotad i traditioner, i arv, och en arbetarklass som är rotad i sin klasstillhörighet och därmed också i en, på en bestämd plats där man är född och så. Och sen då en akademisk medelklass som vars hela identitet bygger på rörlighet. Det är själva idén med den akademiska medelklassen. Alltså att man förändrar sig genom att studera. Och då flyttar man också ofta rent fysiskt från sin, kan säga, barndomsmiljö till en universitetsstad och sen kanske vidare till en storstad för att jobba. Att hela livet en serie transformationer och förvandlingar.
Per säger att distinktionen mellan var som helstare och någonstansare går långt tillbaka. Redan i 1500-talets furstedömen fanns det högutbildade kosmopoliter. Och människor med en internationell livsstil som Maria Pavlovna har funnits i alla tider. Det som ringar in en var som helst är enligt Per i utbildning, vilket i sig kommer sig av kravet på att prestera för att kunna etablera en plats i världen. För en någonstansare är det viktigt var man är etablerad, men för en var som helst handlar det om vart man är på väg.
Det är den stora skillnaden, och därför så är ju konst till exempel och kultur är ju till sin natur anywhere's artad, för det handlar ju hela tiden om att, så att säga, skapa och omskapa och nyskapa. Även om då konstnärer, författare kan, så att säga, hylla den här somewhere-livsstilen ibland, att man så skriva om den och så att säga, bejaka den på det sättet, så ligger det själva naturen om man sysslar med kultur och konst och mode och vad som helst, att man bejakar förändring och människans förmåga att omskapa sig själv.
Men teorin om anywheres versus somewheres innehåller också problem, menar Per Svensson. Han tycker att Goodharts teori sätter fingret på en motsättning vi ser idag, med bland annat Brexit som ett bra exempel. Men det är få människor som helt stämmer in i kategorierna. Vi kan vara både anywheres och somewheres.
Jag menar att det egentligen gäller alla att man är båda delarna. Alltså man kan vara en person som bejakar förändring, globalisering och rörlighet på ett politiskt plan till exempel. Eller så. Men det hindrar ju inte att man i sitt eget liv kan känna en väldigt stark samhörighet och dragning exempelvis till den plats där man är född och växt upp. Det tror jag de flesta människor gör. Och sen samtidigt kan man vara väldigt globaliserad i sitt övriga liv och bejaka meritokrati och förändring. Så jag tycker att han förenklar väldigt mycket.
Oavsett om David Goodharts teori är förenklad eller inte, tror Per Svensson att vi måste ta åtskillnaden mellan var som helst och någonstansare på allvar. För i Sverige, lika mycket som i David Goodharts England, går inte att bortse från att motsättningen fått ringar på vattnet.
Jag tror att i Sverige där har vi hittills bejakat modernitet. Det har varit svensk överideologi. Modernismen har varit svensk överideologi, och modernismens kärna är, så att säga, bejakandet av ständig förändring. Därför är det inte lika tydligt i Sverige som det är i England. Det går inte riktigt att applicera lika enkelt. Men det finns också här, och det har blivit tydligare på senare år. I allt ifrån konflikten mellan, alltså de politiska konflikterna, till konflikterna mellan stad och land, Stockholm och resten av Sverige och så vidare. Att det finns någonting där som vi inte riktigt har sett. Att jag har tagit för givet att alla har velat bli modernister. Och så har det kanske inte varit, och så är det kanske inte.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som gjort programmet är producent Erik Schelin, reporter Samanda Ekman och Siri von Malmborg, tekniker Gustav Sundén och Roger Dackegård, och programledare jag, Susanne Ljung. Och programmet körs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Till sist vill jag bara berätta att Coco Chanel gav Maria Pavlovna några goda råd i fråga om stil som hon kommer att följa. Hon sa: tro inte du väcker sympati genom att medvetet klä ner dig. Tvärtom kommer folk att börja undvika dig. Ska du lyckas med dina affärer måste du först och främst klä dig passande för ändamålet. Glöm aldrig det. Tack för oss. Vi är tillbaka nästa vecka samma tid. Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, stilip1.